بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، vi tänkte idag inshallah och ta'ala läsa från den här välsignade boken Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyya fi Masail Al-Ibada. De åsikterna som Sheikh bin Baz rahimahullah har valt i vissa fiqh-frågor som är relaterade till al-ibadat, det vill säga utförandet av dyrkan, av Sheikh al-Islam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala. Och det som är så bra med den här boken är att den förkortar och förenklar kunskapen. Det som nämns i Sheikh bin Baz, vad är det, 25 volymer, hans fatawa, har förkortats till en volym. Eller vad är slutsatsen av hans åsikter? Han kanske har 20-30 fatwa om att läsa fatiha bakom imamen. Men vad är slutsatsen? Förkortat. 2-3 rader. Och det är det som de här böckerna tar upp. Och det här är ingenting nytt, att man samlar en lärd persons åsikter i en bok och förkortar dem. Det här är också någonting man har gjort från förr. Det finns till exempel böcker som handlar om Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyya av Ibn Taymiyyah, där man förkortar Ibn Taymiyyahs åsikter. Liknande som den här 200-300 sidor, där man nämner hans åsikter i fiqh och från andra lärda också. Så vi tänkte idag inshallah ta'ala läsa från den här boken bi'idhnillahi ta'ala. Och jag har valt att vi ska börja läsa från Bab Shurut Salah, kapitlet vad beträffar bönens villkor. Bönens villkor. Och inshallah vi kan i framtiden också läsa från andra kapitel i denna bok. Taib. Shurut Salah. Bönens villkor. Innan vi går in på själva boken, så vill jag bara kolla med er. Vad är bönens villkor för någonting? Shurut och salah. Vad innebär att någonting är ett villkor för bönen? Mohammed? Brodern sa bönens villkor är det som måste uppfyllas innan man går in i bönen. Men man kan lägga till någonting. Nej. Självklart, utan de här villkoren accepteras inte bönen. Ja. Och de här villkoren måste fortsätta. Alltså måste finnas kvar under hela bönens lopp. Som till exempel wudu. Man måste göra wudu innan bönen. Eller hur? Du kan inte be utan wudu. Och du måste ha wudu under hela bönen. Eller hur? Så det här är bönens villkor, shurut och salah. Utan dessa villkor är bönen ogiltig. Hur många är bönens villkor? Kam adad shurut och salah? Naam.
9
stycken. Bra. Låt oss tillsammans försöka nämna dessa 9 villkor. Och det här är någonting som alla muslimer måste kunna. Någonting så basic som, eller som alla måste kunna, något som man till och med lär barnen. Och det här är något vi har gått igenom tidigare i Ibn Baz bok Durus al-Muhimma, de viktiga lektionerna. Ja. Så vilka är bönens 9 villkor? Vi kan säga lite.
Islam.
Första villkoret, att man är muslim. Bönen accepteras inte från en kafir. Sabri. Al-aql. Att man har förstånd. En person som förlorat förståndet behöver inte be. Ja. Urskiljningsförmåga. Ett temjiz. Och vilken ålder brukar man sätta på den förmågan? Vid vilken ålder brukar man säga att ett barn har blivit eller har nått åldern av temjiz? Där man kan skilja på saker och ting. Nej. 15 är mogen. 7 år. Ja. baserat på hadithen där profeten Muhammed a.s. sa att ni ska lära era barn att be vid 7 års ålder. Ni ska lära barnen att be vid 7 års ålder. Ja. Det här var 3 stycken villkor. Vi har, hur många? 6 till. Ibrahim. Va? Vodou, men du måste specificera bättre. Man brukar uttala på ett annat sätt. Ja, Sabri. Raful hadith. Att avlägsna det orena tillståndet. Och det kan vara grövre än att man behöver göra vodou. Det kan vara att man behöver göra ghusl. Eller hur? Så då säger ulema, raful hadith omfattar båda. Att man behöver göra vodou eller ghusl. Att man ska bli ett rent tillstånd. Tayyib, 5 till. Sattur al-aura. Att täcka sin aura. Ja. Och det är att kvinnan täcker hela kroppen förutom ansiktet och händerna i bönen. Och att mannen täcker mellan naven till knäna. Inklusive axlarna. Nam. Någonting mer? Har vi några nya medverkande här som kan...
Avsikt.
Nya, precis. Att ha avsikt. Att ha avsikt. Duhul al-waqt, att tiden för bönen har gått in. Nej, man kan inte be före tiden och man kan inte be efter tiden. Och någon sa här, att vara vänd mot qibla. Och det var väl alla, eller hur? Ja. Ejo. Nej, ahsan. Izalatun najasa, att avlägsna det som är orent från kropp, kläder och böneplats. Det här är bönens 9 villkor. Så det är al-islam, al-aql wa tamyiz, att man är muslim, man har förstånd, urskiljningsålder, raful hadath, att man har avlägsnat eller man är ett rent tillstånd, izalatun najasa, man tar bort det som är najis, sattur al-aura, man täcker sin aura, istiqbal al-qibla, man vänder sig mot qibla, dukhul al-waqt, att tiden har gått in, och en nia, avsikten. Det här är bönens 9 villkor. Tayyib. Så sheikhen har ju många fatwa om bönens villkor. Och vi kommer då gå igenom några av de saker som då nämns i det här kapitlet. Sheikhen säger, om ett barn eller en flicka har nått puberteten så är de skyldiga att förrätta bönen, att fasta i Ramadan och att utföra hajj och umra om de har möjligheten. Och de får synd på sig om de inte gör dessa saker. Och de får även synd på sig om de skulle göra någonting som är haram. Så här vill sheikhen säga att en person räknas som vuxen då man har nått puberteten. Då man är könsmogen räknas man som vuxen och man är skyldig att utföra sina plikter i islam. När man är vuxen. Och när blir man könsmogen? Vissa lärde sig när man är 15. Eller alla säger när man är 15 när man är könsmogen. Men man kan också bli könsmogen innan 15. Till exempel en kvinna genom att hon får hennes period. En pojke när han får utlösning. Eller könshår räknas också som tecken på att man har nått puberteten. Även om man skulle vara under 15 år. Och då är man alltså vuxen. Och det här är viktigt att känna till för vissa föräldrar tyvärr tar lätt på det här och tänker att de är bara barn. De är vuxna när de är 18, som man har satt gränsen på i Sverige. Och så är det inte. Man är vuxen när man är 15 eller könsmogen. Och då står man till svars för sina gärningar. Dör man så dör man som vuxen. Och alla kommer att fråga dig på domedagen. Varför har du gjort det här och varför har du inte gjort det här? Så det är väldigt viktigt att man tänker på detta. Ja. Sheikhen säger sen, om en person har förlorat sitt medvetande på grund av en sjukdom eller på grund av en medicinsk process, så räknas han som en person som sover. En person som till exempel då är sjuk och förlorar sitt medvetande eller genomgår en operation och kanske har sövts ner räknas som en person som sover. Det vill säga pennan i luft och man står, är ni, står inte till svars för det som händer. Och när man vaknar så tar man igen de böner som man har missat. Men han säger, om man då förlorar sitt medvetande mer än 3 dagar. så behöver man inte ta igen det man har missat. Man behöver inte ta igen det man har missat. Som person som ligger i koma 5 dagar till exempel. När han vaknar behöver inte ta igen bönerna. Men om en person genomgår en operation till exempel och är borta i 20 timmar. Enligt den här fatwan så måste han då ta igen de bönerna han har missat när han vaknar. När han vaknar och självklart kan röra på sig. Ja. Sen säger Sheikhen, en person som är väktare och liknande arbeten som inte kan göra salat al-jum'a tillsammans med andra människor. فَإِنَّهَا تَسْقُطْ عَنْهُ. Han behöver inte be salat al-jum'a utan ber istället dhuhr. Men vad beträffar de andra bönerna så är det wajib för honom att försöka be dem på sin tid, eller han ska be dem på sin tid, och han ska inte då slå ihop bönerna. Man förstår också denna fatwa att det finns vissa yrken där personen kanske är ursäktad från till exempel att gå på jumma. Om man är någon slags väktare som måste vakta någonting jätteviktigt eller liknande arbeten. Ja. Sen säger han om en person som ska be inte är ålagd att gå till moskén. Till exempel personen är sjuk eller har en liknande ursäkt. Så är det bättre för honom att be Isha senare. Vid den första tredjedelen av natten. Som du har nämnt i de autentiska haditherna. Genom en person inte är skyldig att gå till moskén. Utan ber hemma av en giltig anledning. Så är det bättre att skjuta upp Isha till den första tredjedelen av natten. Och man kan också lägga till här att det har nämnts i vissa hadither, till innan mitten av natten, innan halva natten, som det nämndes i den autentiska hadithen, att profeten al-Islam sköt upp salat al-Isha med sahaba till strax innan halva natten, och så sa han det här skulle vara dess bästa tid om det inte vore svårt för min umma. Yani, så att har man möjligheten, man är pigg och man kanske inte ber i moskén och så vidare, och som kvinnor som ber hemma, så är det bättre att man skjuter upp Isha tills strax innan halva natten. Ja. Eller, som Sheikhen då nämner här, den första tredjedelen av natten har gått. Ja. Sen nämner Sheikhen en annan mycket viktig fatwa. Där säger han att den personen som är flit sätter väckarklockan på morgonen på en tid där Fajr har gått ut med avsikt av att be Fajr när han vaknar och efter det att tiden har gått ut. Den här personen har blivit kafir och lämnat islam. Den personen som med flit skjuter upp Fajr, till exempel Fajr i morse var klockan 6 gick den ut, personen är vaken sent och sätter väckarklockan på 8 och säger jag måste sova, jag ska inte avbryta min sömn, jag ber klockan 8 när jag vaknar. Med flit avser han att skjuta upp Fajr, att strunta i Fajr och ber den när han vaknar. Så Sheikhen säger att den här personen är inte längre muslim. Han är kafir. Och Sheikhen var väldigt strikt på den här åsikten att den som lämnar en bön med flit har lämnat islam. Och måste då göra toba och säga sin shahada och bli muslim igen. Och sen finns det andra lärda som säger att den som lämnar alla böner är kafir. Det finns lite olika åsikter, men det visar i alla fall på hur otroligt farligt det här är. Och profeten al-Islam har ju nämnt att skillnaden mellan oss och dem är bönen. Skillnaden mellan muslim och icke-muslim är bönen. Och han sa att den som lämnat bönen har begått kuffer eller kyrk. Så det är detta som Sheikhen baserar sina åsikter på. Men en person som försover sig ofrivilligt, vilket händer alla människor, ber när han vaknar. Eller hur? Som du har nämnt i hadithen. Att den som glömmer en bön eller försover sig ska be bönen när han kommer på den. Ja. Och det är mänskligt. Det kan drabba alla människor. Sen så börjar Sheikhen att tala om bönetiderna. Och innan vi går in på vad han säger så är det bara viktigt att känna till de här begreppen. Beträffande bönetiderna så finns det, man kan säga, två tider. Waqt al-ikhtiyari och waqt al-daruri. Waqt al-ikhtiyari betyder den tiden där man kan be. Alltså, man är fri att be under vilken tid man vill. Taib, waqt al-ikhtiyari. Waqt al-daruri betyder den tiden man endast får be om det finns en nödsituation. Man får endast be den tiden om det finns en nödsituation. Okej, som han kommer att nämna, till exempel Salat al-Asr, att be den första timmen, kanske första stunden, ikhtiyaret, får be när du vill. Be den innan Maghrib, daruri, bara om det finns en nödsituation, så ska man skjuta upp den till den sista tiden. Så låt oss se vad han nämner här. Han säger att Salat al-Dhuhr har ingen waqt daruri, utan hela tiden för duhurbönen är ikhtiyari. Yani, du kan be duhur från dess början till dess slut. Alltså från det att duhur går in tills det att asr går in. Det här är tiden för duhur. Och du får ingen synd på dig och du har inte gjort någonting fel om du skjuter upp duhur tills typ 10 minuter innan asr. För det är tiden för duhur. Tiden för duhur är fram tills asr går in. Men han säger att vad som är bättre är att be bönen efter adhan. Att be bönen i sin första tid. Som du också har nämnt i vissa hadither, att den bästa gärningen är att be salat på dess tid. Och i vissa andra riwaya, att be bönen på dess första tid. Och det faller också in under principen att skynda sig i att göra goda gärningar. Taib. Salat al-Asr. Han säger att dess tid al-Ikhtiyari är den första tiden fram tills det att solen börjar gulna. Fram tills det att solen börjar att gulna. Och då blir det waqt daruri, alltså tiden, nödtiden, tills det att solen går ner. Och det är inte tillåtet att skjuta upp asr, alltså medvetet eller med flit, till den här tiden. Och det här är någonting som jag inte ens vet om det faktiskt infaller i Sverige. Då vi ligger så norr upp på nordklotet och solen ligger väldigt lågt och det är långa dagar och liknande. Men när man kommer närmare till ekvatorn så finner man detta, att när i slutet på asertiden så finner man att solen då börjar att gulna. Gärna de här, den sista halvtimmen, sista 40 minuterna kanske innan Maghreb, är den här ogillade tiden där man inte ska be asr. Om man inte har en giltig ursäkt. Om man inte har en giltig ursäkt, då får man be den. Och salah är korrekt om du har bett den tiden med en giltig ursäkt. Ja. Och sen säger han, Salatul Maghrib, hela dess tid är ikhtiyari. Jag tror den här frågan dök upp för några dagar sedan, eller hur? Hela tiden för Maghrib är ikhtiyari. Från det att solen går ner tills det att ljuset försvinner bakom horisonten. Gärna tiden för Isha går in. Och det brukar vara ungefär en och en halv timme efter det att solen har gått ner. Så han säger att hela tiden för Maghrib är ikhtiyari. Men det är bättre att be den i dess första tid. Men det är även bra att känna till exempel idag Maghrib är klockan 6. Du ber Maghrib 7. Du har inte gjort någonting fel. Du har inte gjort någon synd. Du har inte gjort någonting haram. Utan det är korrekt. Men det är bättre att be den tidigare. Och sen så säger han att Salat al-Isha ifrån det att ljuset har försvunnit bakom horisonten. Gärna det röda ljuset försvunnit bakom horisonten fram tills halva natten. Det här är tiden för Isha. Gärna som idag. Isha går in vid 7:30. Och halva natten är vid 11, eller? Har vi räknat, eller? Vid 11 ungefär. Beroende på hur lång natten är. Ibland är den vid 12, ibland vid 11 och så vidare. Det här är waqt al-ikhtiyar, den tiden där man får be, alltså när man vill. Från det att Isha går in tills halva natten får du be när du vill. Och det är bättre, som vi sa, att skjuta upp den om du har möjligheten. Och tiden efter halva natten är waqt daruri. Alltså från halva natten till fajr är en nödtid. Och man ska då inte skjuta upp Isha så sent utan en giltig anledning. Utan en giltig anledning. Låt oss ta ett exempel. En person sitter på en buss från Göteborg till Stockholm. Bussen kommer komma fram 11:30 på centrala Stockholm. Det finns ingen toalett på bussen, den är trasig eller den är superäcklig. Du kan inte gå in i den, kan inte jobba bord, kan inte be på bussen, finns ingen plats att be och så vidare. Så att du kanske vet att du kommer komma hem 12:30 på natten. Då kan du be Aisha den tiden. Du har en giltig ursäkt att be Aisha den tiden. För att du kan inte be den innan. Hänger ni med? Men inte som vissa, inte vet jag, sitter och kollar på en fotbollsmatch. Det är inte en giltig ursäkt till att be Aisha efter 12:30. Det är ingen darura till att skjuta upp den till den här tiden. Ja. Och sen säger han beträffande Salat al-Fajr att hela dess tid är också ikhtiyari. Från det att solen börjar gå upp tills det den har gått upp helt och hållet. Men det bästa är också att be Fajr i början på dess tid i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Ja. Så låt oss gå igenom det tillsammans. Det här måste ni veta. Salat al-Dhuhr kunde man be när som helst? Eller fanns det någon tid som var ogillad att be på? Hela dess tid kan du be på. Salat al-Asr kan man be på hela tiden som man vill? Nej. När ska man inte be? När solen börjar gulna. Då får man endast be om man har en giltig ursäkt. Salat al-Maghrib kunde man be hela tiden? En och en halv timme ungefär? Ja. Salat al-Isha, kan man be hela Isha? Fram tills 12:30. Och efter 12:30 är det endast vid nöd. Salat al-Fajr, hela tiden kan man be på. Men det är bättre att be alla bönerna i början på tiden. Förutom Isha, om man har en möjlighet, är det bättre att skjuta upp den. Och även Dhuhr har nämnts i autentiska hadither att om det är jättevarmt ute på sommaren så är det bättre att skjuta upp den lite grann. Även i moskéerna. Att istället för att be den klockan 1 kanske man ber den 2:30. För att det kan vara riktigt varmt på arabiska halvön på sommaren. Ja. Sen så nämner chefen också i en annan fetwa att det är en plikt för de som bor på udda platser där dagen är väldigt lång eller natten är väldigt lång att de ber sina 5 böner bi taqdir, yani med uträkning. Även om solen, tiden för dhuhr inte skulle gå in, om solen inte skulle gå ner under 24 timmar. Eller de som bor de norraste delarna av Sverige eller södligaste delarna av världen. Kanske på sommaren så går solen inte ner eller på vissa tider går solen inte upp. Då måste de ändå be sina 5 böner. Och de måste ändå fasta i Ramadan. Men de får räkna ut. Och då har ulema lite olika åsikter. Kanske följa närmaste staden som har en regelbunden tidsrytm. Soluppgång och solnedgång. Eller följa Mekka och så vidare. Men de måste i alla fall be. Och det är viktigt för att den här shubhan, det här tvivlet har kommit upp att i Sverige så går solen inte ner på sommaren. Tiden för Isha går inte in på sommaren. Och det här är något som kanske stämmer. Speciellt i norra Sverige. Men du måste ändå be Isha. Då ber du, vet jag, en och en halv timme efter Maghrib. Man måste i alla fall be Isha. Det finns ingen ursäkt att inte be. Ja. Sen så fortsätter sheikhen. Och han säger om en person ber och tvivlar på om han har någonting orent på kläderna. Alltså mitt i bönen så börjar han få tankar om att han har någonting najis på sina kläder. Han säger han får inte avbryta sin bön. Vare sig han är imam eller ma'mum. Alltså ber bakom imamen. Utan han ska fullborda sin bön. Och om han efter bönen fått veta att han har någonting orent på kläderna så behöver han inte ta om bönen. Och den här fetvan är väldigt viktig. Den underlättar och bevisar att vi baserar inte våran religion på waswas, på yani viskningar från shaitan. För om det skulle vara motsatsen, att du avbryter bönen så fort du får en tanke på att du kanske har någonting orent, så skulle folk avbryta bönen till höger och vänster. Utan nej, grunden är att du gick in ren i bönen, chalas, då ber du. Och sen om det visar sig att det fanns någonting orent på kläderna, chalas, du behöver inte ta om bönen. Men om du däremot kommer på under bönen att oj, jag har någonting nejis på kläderna, och du är 100% säker, det är en annan sak. Men han säger här, checka, Jenny, tvivlar. Alltså, vi baserar inte någonting på tvivel. Ja. Och han säger också här, en person som är okunnig eller inte vet att han har någonting nejis på kläderna är ursäktad under hela bönen. Genom han inte kommer på det under bönen och hinner avsluta bönen, så är bönen korrekt. Och vad är beviset på det här? Vi vet ju alla, som vi sa, att från bönens villkor är att man avlägsnar det som är orent. Från kroppen, kläderna och böneplatsen. Men här säger sheikhen att om en person ber med någonting nejis på kläderna, ovetande eller av glömska, så är hans bön ändå korrekt. Vad är beviset på detta? Ja. Att profeten Muhammad a.s. en dag bad, han var imam. Och mitt i bönen så kommer Jibril a.s. och beordrar profeten att ta av sig sina sandaler. Och profeten tar av sig sandalerna i bönen. Och så fortsätter han att be. Och sen så säger Jibril efteråt att, eller Muhammad a.s. säger att det var Jibril som kom och berättade att det fanns någonting orent under mina skor. Vad är beviset i hadithen? Jo, att han avbröt inte bönen. Om det skulle bryta bönen skulle han ha avslutat bönen och börjat om den på nytt. Utan han fortsatte be. Så det här är beviset. Sen fortsätter sheikhen och han säger om en person får näsblod under bönen. Han säger om det är lite grann så gör det ingenting. Man kan torka det med en näsduk eller någonting liknande i bönen. Men om det är jättemycket så ska man avbryta sin bön, gå och rena sig. Och det är också uppmuntrat att göra om sin wudu för att undvika de olika åsikter som finns i frågan. Så om en person får lite näsblod i bönen så är det lugnt, bara torka bort det. Men om det är mycket så ska man avbryta bön och gå och tvätta sig. Och det är också logiskt, hur ska en person som har jättemycket näsblod kunna be? Utan att få blod på kläderna och på marken och liknande, eller hur? Ja. Men sen finns det ju den här frågan, bryter näsblod bönen eller inte? Och det finns inga konkreta bevis på att det skulle bryta bönen. Men att man kan inte stå och be med näsblod. Bryter näsblod wudu? Vissa lärda har sagt det, de baserade på en svag hadith. Och har då sagt att man måste göra om sin wudu om man får näsblod. Och det finns inte heller några konkreta bevis på den punkten. Utan det som vissa ulema, som Sheikh Albani och andra, nämner är att blöda generellt bryter inte ens wudu. Att blöda bryter inte ens wudu. För det finns inga konkreta bevis på detta. Ja. Sen talar Sheikhen om en person som ber med blod som kommit ut från ett slaktat djur. Ett demen med svår. Om man slaktar ett djur och tummer djuret på blod, så räknas det blodet som kommer ut som orent, som Allah nämner i Koranen. Det är najis, alltså det blodet får man inte ha på sig när man ber. Så sheikhen säger, om en person har fått det här blodet på kläderna så måste han byta kläder eller tvätta kläderna. Byta kläder eller tvätta sina kläder. Även om det innebär att han gärna ber lite senare, tills han har tvättat sina kläder. Och om han skulle ha bett med det här blodet på kläderna med flit, så måste han ta om bönen. Men om han har bett med glömska eller okunskap, så behöver han inte ta om bönen. Ja. Ja. En annan fråga. Sheikhen kommer att tala om att täcka sin aura. Frågan om, måste man täcka sitt huvud när man ber? Måste man ha någonting på huvudet när man ber? Vad som händer? Ja. Nej. Han säger att ingen skada är skedd om en person ber utan att täcka sitt huvud. För att huvudet är inte från mannens aura. Men om han täcker sitt huvud för att då vara vacker, så är det här någonting bättre. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Människor, ta era vackraste kläder vid varje bön. Surat al-Araf. Men om man bor i ett land där det inte anses vara sed att täcka sitt huvud, så är ingen skada skedd i att be utan att täcka huvudet. Som ni vet, till exempel i Saudi, speciellt förr i tiden, så var det väldigt, alla täckte huvudet. Det var typ skam att gå ut och visa skallen i bönen och utanför bönen och sådär. Och i andra länder så täcker man inte huvudet. Och det nämns också enligt vissa lärda att profeten Alisson brukade alltid be och täcka huvudet, så det är något som är sunna. Och i vissa länder är de väldigt hårda på detta. Ja, eller hur? De som följer Abu Hanifas medhab. Där har de till och med ibland en korg med massa mössor när man går in i moskén som man ska sätta på sig. Och typ, du får inte leda bönen om du inte täcker huvudet. Och imamen har till och med mössa i ett skåp, eller hur? Som ni alla har sett. De är väldigt hårda på det här, att man måste täcka huvudet. Vissa till och med, de lägger som en liten näsduk på huvudet. Du får inte be ut om du inte täcker huvudet. Typ. Men i alla fall, det finns inga belägg för att man måste täcka huvudet. Utan det kanske anses som en prydnad och någonting vackert och fint om man gör det. Men om man ber utan att täcka huvudet, så är ingen skada skedd. Ja. Sen så säger sheikhen beträffande kvinnans klädsel i bönen. Han säger kvinnan som är mogen måste täcka hela sin kropp i bönen förutom ansiktet och händerna. För kvinnan är aura. Och om hon visar händerna i bönen så är bönen korrekt. Och han säger det här är om hon befinner sig på en plats där det inte finns främmande män. Och han säger också att det är sunna för kvinnan att täcka av ansiktet, alltså att visa ansiktet när hon ber, så som männen gör. Om det inte finns någon främmande man i hennes närhet. Och vad beträffar händerna, så är det bättre att hon täcker dem. Ni kanske känner till att Sheikh bin Baz rahimahullah och många av de lärda i Saudiarabien är på Imam Ahmeds åsikt att kvinnan måste täcka sig, att hela kvinnan måste täcka sig. Alltså hela kvinnan är aura från topp till tå, inklusive ansiktet och händerna. Men de nämner då här att om hon ber hemma eller bara med tjejer och det inte finns någon främmande man, så behöver hon inte täcka ansiktet och händerna. Men det finns ju också den andra åsikten som hålls av majoriteten av ulema, att kvinnans ansikte och händer inte är aura. Att hon inte behöver täcka dem, även framför främmande män. Utan det är någonting som är rekommenderat, men det finns ingen synd i att hon visar sitt ansikte eller händer framför en främmande man. Så det är en fråga där det finns olika åsikter. Han nämner också här att om kvinnan ber och något från hennes aura syns, som hennes smalben, hennes fötter eller hennes huvud eller en del av huvudet, så är hennes bön ogiltig. Och det här är också en viktig fatwa. Det finns tyvärr vissa kvinnor som inte ber i korrekta kläder. De till exempel ber med blottade fötter. Man kan se hennes fötter i bönen. Hon har på sig en kort kjol till exempel. Det här är inte okej. En sådan bön är ogiltig. Det enda kvinnan får visa i bönen är ansiktet och händerna. Hon måste täcka fötterna i bönen. Fötterna är också en del av kvinnans aura. Och det undantaget som ulema nämner är att om hon täcker fötterna i bönen, men sen när hon går ner i sujud så kan man se till exempel, vad heter det, fotsulorna, så är det okej. Det är en annan sak. Men när hon står i bönen så ska hela kroppen vara täckt förutom ansiktet och händerna. Han nämner också här att kvinnan inte behöver täcka sitt huvud och hennes händer och hennes fötter och liknande när hon gör sujud och tilawa. För att sujud och tilawa räknas inte som bön hos, enligt den korrekta åsikten av de lärda. Vet ni vad sujud i tilawa är? Vad är det för någonting?
Det är väl Koranen.
Namn. Det finns ungefär 14 stycken, va? I Koranen. Arbatasher. Sujud i tilawa, ungefär, jag tror 14 stycken. Det finns lite ikhtilaf också i den frågan. När man då läser en aya av sujud, så är det sunnah att gå ner och göra sujud. Men enligt den korrekta åsikten så räknas det här inte som bön. Om du sitter och läser Koranen och det kommer sujud tilawa och du gör den här sujud, så är det inte en salah. Det vill säga, du behöver inte vända dig mot qibla, du behöver inte ha wudu och kvinnan behöver inte ha hijab. Okej? Okay? Om du gör denna sujud. Han nämner också här och säger att om den som ber med så tunna kläder att de inte täcker personens aura, så är salat också ogiltig. Om man ber alltså med tunna och genomskinliga kläder, så är bönen ogiltig. Genom tunna kläder som visar ens aura. Nah. Sen så säger Sheikhen, det är en plikt för männen att täcka deras axlar, eller åtminstone en av sina axlar, om man har möjligheten att göra detta i bönen, enligt den korrekta åsikten hos de lärda. Och om man lämnar detta, så är bönen inte korrekt. Baserat på profetens hadith alaihissalatu wassalam, ingen av er får be i endast ett plagg utan att täcka sina axlar. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och han säger också här att mannens aura i bönen är mellan naven till knäna. Och han måste också täcka en av sina axlar. Det är också en viktig punkt som många inte känner till. Man måste täcka båda sina axlar eller en av axlarna i bönen. Det betyder att om en person ber med bar överkropp, så är hans bön inte korrekt. Och ett annat fel som vissa gör är att de ber med linne. Om du ber med linne, så blottar du dina axlar. Och det är inte heller tillåtet. Då kanske någon säger så här: men i hajj finns det folk som inte täcker sina axlar. Är det här ett bevis? Nej, det är inte ett bevis. Och plus att det finns inget tillfälle i hajj där det är rekommenderat att inte täcka båda sina axlar. Att gå runt och bara visa hela bröstet. Det finns inget sånt i hajj. Utan det som finns är att man kommer till Mekka, så finns det en speciell tawaf där man blottar en axel och täcker den andra. Och efter tawaf så täcker man axeln. Det finns inte att någon form av hajj är att be utan att täcka axlarna. Det finns ingen salah i hajj där man inte täcker axlarna. Utan folk har bara sett på tv, och tyvärr så gör folk mycket fel i hajj. Vissa går omkring och blottar axlarna hela hajj. Men det är inte sunna, utan det är bara sunna under den här tawaf. Taib. Ja. Så tänk på detta, att man ska täcka sina axlar i salam. Och Sheikhen säger att det finns ingen skada skedd om en man skulle be i kläder som visar hans underarm eller upp till vad säger man? Heter det? Biceps. Ja. Om det här syns i bönen, det är ingen skada skedd. För det här är inte från auran. Tayyib. Sen talar han om att be i byxor, i pantalon. I sarawil. Han säger att om dessa byxor täcker ens aura, alltså mellan naveln till knäna, och de är lite breda, lite pösiga, så är ens bön korrekt. Och det bästa är att ha en kamis över. Tayyib. Det bästa är att ha en kamis över. Därför är det bra om man är till exempel hemma och ber, att man alltid har en kamis som man sätter på sig när man ber. Och försöker undvika att be i bara byxor. Som vi nämnde i versen, så ska man ju försöka ha på sig sina finaste kläder när man ber. När du står inför Allah subhanahu wa ta'ala, så är det bättre att du ber med mer islamiska kläder. Att du har på dig en kamis. Ja. Tayyib. En annan fråga som dök upp idag. Sheikhen säger att det inte är tillåtet att be med bilder av djur på kläderna. Men om man gör det, så är bönen ändå korrekt. För att förbudet av att ha på sig dessa kläder är generellt och inte relaterat till bönen. Och den här frågan, säger han, liknar frågan av att be med stulna kläder eller att en man ber med silkeskläder. Bönen i sig själv är korrekt enligt den korrekta åsikten av ulema. Men personen måste göra toba till Allah för den här synden och inte falla tillbaka. Så det är två olika frågor. En muslim ska inte gå omkring med kläder på, med massa djur. Tiger, en örn eller massa stora djur och sånt. Det ska man inte ha på sina kläder. Generellt, vare sig i bönen eller utanför bönen. Och har man bett med sådana kläder så är bönen ändå korrekt. För det finns inga bevis som säger att bönen skulle vara ogiltig. Men att ha på sig kläderna i sig själv är en synd. Och det ska man inte ha. Och samma sak gäller att till exempel be med stulna kläder. Det är haram att ha på sig stulna kläder. Men det finns inte heller något bevis som säger att det här skulle förstöra din bön. Att din bön är ogiltig. Utan det är en synd att ha på sig kläderna. Som man måste göra toba för och man måste lämna den här synden. Ja. En annan fråga som han också tar upp. Att be med bilder i plånboken. Alltså generellt man ska undvika bilder och sånt. Om du har bilder i plånboken, till exempel körkort och andra bilder. Är det okej? Okay? Ja, Bilal. Han säger att det är okej, okay, det finns ingen fara sked i detta. För personen Jenny Moppar, han är alltså, han måste ha på sig dessa ID-handlingar och liknande. Och Ulman nämner också här pengar. Han har pengar i fickan till exempel med bilder på kungar och liknande saker. Och djur och sånt. Men de är i fickan och det är någonting som folk då måste ha. Taib, en annan fråga som också är relevant. Att be i ett rum eller på en plats där det finns bilder. Du kanske på jobbet eller på skolan måste be i ett rum där det hänger bilder på väggen. Bilder på djur och människor och liknande. Är det korrekt eller är bönen accepterad om man ber i ett sånt rum? Är det? Det är ogillat, men är bönen korrekt? Sheikhen säger att bönen är korrekt. Om man ber på rätt sätt. Men att man försöker hitta en bättre plats är bättre. Aula wa afdal. Det är bättre att försöka hitta en annan plats att be på. Jag tror även där finns det inget konkret bevis som säger att bönen skulle vara ogiltig. Men det är någonting som då är ogillat. Han säger också generellt så det är tillåtet att be på alla platser som är rena. Även om det skulle vara en toalett framför dig. Det är också en fråga som har dykt upp. Någon säger att jag ber på jobbet i omklädningsrummet. Men precis framför mig, Qibla, ligger dörren till toaletten. Alltså han ber inte i toaletten, han ber i omklädningsrummet. Toaletten är stängd. Men framför honom är toaletten. Får han be åt det här hållet? Ja, det får han. Så länge platsen han ber på är ren. Liknande han säger, får du be på toaletten? Du ber till exempel på jobbet eller någonstans som är under dig. Är toaletten? Alltså det finns ett tak emellan. Är det korrekt? Han säger ja, så länge platsen är ren. Du ber på en ren plats. Vilka platser är man inte får be på? Va? På en begravningsplats får du inte be namn de böner som då har sujud och rukå. Kamelens stall, där kamelen sover. Ja. Och al-hammam. Och toaletten, men också ordet hammam betyder egentligen badhus. Alltså en plats där folk är nakna och sånt. Ja. Nej, precis, man får inte be där. Ja. Men sen alla en badhus tror jag refererar till de här platserna där folk är nakna. Inte som idag, du kanske har ett badhus med, det finns 50 rum. Du kan gå in i ett rum som är helt tomt. Allah, det är inte det som menas. Hammam, det är mer som en turkisk bastu. Där alltså folk är nakna och sådär. Ja. Ja, sen så talar Sheikhen om att be mot Qibla. Sheikhen säger om man är på en resande fot. Eller i ett land där man inte kan hitta någon person som hänvisar en vart Qibla ligger, alltså Mekka. så är bönen korrekt om man ändå försöker att be åt rätt håll. Och sen visar det sig att man har bett åt fel håll. Men om man befinner sig i ett muslims land så är hans bön inte korrekt. Vad menar chefen här? Att om du är på resande fot, du befinner dig på en plats där du inte vet vart Mekka ligger. Du måste be, tiden höll på att gå ut. Det finns ingen att fråga vart norr eller söder ligger och så vidare. Och du inte vet vart Mekka ligger. Då typ försöker du kanske tänka att Mekka ligger dit, solen är där, och så gott du kan. Och ber åt det hållet du tror är närmast. Om det sen visar sig att du har bett åt fel håll så är bönen ändå korrekt. Alhamdulillah. Men om du däremot är i ett muslimsland där du kan fråga folk vart ligger Qibla, för alla vet, då måste du fråga. Eller du kan kolla på moskéerna åt vilket håll mihraben ligger. Då vet du också åt vilket håll Qibla ligger. Då är det inte ursäktat att säga, men jag bara bad, jag pallar inte fråga folk, jag skäms för att fråga folk. Din bön är ogiltig. Det är om du kan fråga. Sen så säger chefen också, om du befinner dig på en båt eller ett flygplan eller liknande, så är du också skyldig att försöka be mot Qibla så gott du kan. Du ska be och vända dig mot Qibla så gott du kan. Och man vänder sig på båten eller flygplanet om båten och flygplanet vänder sig bort från Qibla. Ja. Men om han ibland kanske inte skulle klara av detta, alltså under bönen, så är hans bön ändå korrekt. Låt oss ta exempel på detta, och det faktiskt finns i verkligheten. Jag har själv varit med om det. Om du ber på vissa flygplan, mashallah Saudi Airlines, de har en moské, de har kvar dem, eller hur? Va? Turkish. De har i alla fall på Saudi Airlines har de en liten bönerum i flygplanet. Där typ 5 personer kan be, och de har en skärm på väggen som visar åt vilket håll Qibla ligger. Så om du ställer dig och ber Allahu Akbar och sen så svänger planet, då ser du det på skärmen. Då måste du också vända på dig i bönen. Hänger ni med? Eller om du är på en båt, Allahu Akbar, du är mot Mekka, och så svänger båten, då måste du vända på dig åt Qibla så gott du kan. Men Sheikh menar här på till exempel, om du är mot Qibla och du är sujud och båten vänder på sig, det kanske är svårt att veta att den har vänt på sig eller så vidare. I sujud, gärna så gott du kan. Försöker du att alltid vara vänd mot Qibla? Vare sig du är på en flygplan, båt, rymdraket eller Allah alam, vad folk kommer att be på i framtiden. Ja. Sen så nämner Sheikhen det här med avsikt också. Och säger att det är inte korrekt att uttala sin avsikt i bönen. Utan det här är en bid'a. Och om man höjer rösten så är det en ännu värre synd. Vissa människor, kanske ni har sett i moskén, innan de ska be så uttalar de sin avsikt. Till exempel de ska be Isha. De säger att Allah, jag har avsikt att be Isha 4 raka, vänd mot Qibla som en bofast person och så vidare. Det här är en bid'a, någonting som saknar grund i Koranen, i sunna och från sahaba och tabi'un. Och det är någonting som vissa madahib, vissa lagskolor har nämnt. Men det saknar bevis. Och det är en bid'a. Utan det korrekta är att man gör avsikt i sitt hjärta. Du tänker bara i hjärtat, du ska be Isha, khalas. Det räcker, det här är din nia. Alla vet vad som finns i hjärtat. Och det här är också något som kan leda till wiswas. Jag har sett folk i moskén som står, de höjer rösten, de stör folk bredvid och så Allahu Akbar, och så säger de igen Allahu Akbar och håller på så här för att försöka få en exakt korrekt avsikt och så vidare. Det här är takalluf, det här är att göra religionen svår. En annan fråga som har med avsikt att göra, som faktiskt också är väldigt relevant. Får se om ni kan den här frågan. Om en person har som avsikt att slå ihop bönen, måste han då göra avsikt innan det att han ber första bönen? Hänger ni med? En person till exempel, låt oss säga så, en person är resande, han ber dhuhr. Han ber, då har du två rakan. Och efteråt tänker han, åh, jag ska iväg på en tripp någonstans. Jag borde ha bett Asse. Jag borde be Asse. Men han hade inte avsikt innan han bad Dohor att slå ihop bönerna. Kan han ändå slå ihop bönerna? Förstår ni frågan? Kan han? Eller måste han ha avsikt från början när han ber Dohor att efteråt ska jag be Asse? Eller kan han göra den här avsikten efter att han har bett Dohor? Ja.
Så jag tror
han har tillåtelse, säger chefen enligt den korrekta åsikten. Så är det då tillåtet för honom. Han säger det är inte ett villkor när man påbörjar den första bönen att man måste ha avsikt. Utan den här avsikten kan man göra då efter första bönen. Ja. En annan fråga som sheikhen tar upp. Han säger att salat al-musbil sahiha walakinnahu athim. Personen som ber och är musbil, det vill säga mannen som ber och har kläderna hängandes i marken, alltså under anklarna, vilket är någonting man inte får ha. Han säger hans bön är ändå korrekt, men han får synd på sig. För det har också nämnts där i vissa hadither att bönen skulle vara ogiltig, men den hadithen är inte autentisk. Utan bönen är korrekt, men personen har gjort ett fel då han bad som musbil. Och sen sista punkten författaren tar upp i detta kapitel. Han säger yakrahu at-talathum fi as-salah illa min illa. Det är ogillat att täcka munnen när man ber om det inte finns en giltig orsak. Och det här har också nämnts i en autentisk hadith att man ska inte täcka munnen när man ber. Vissa har ni sett dem ber, de täcker munnen med en palestinasjal till exempel. Täcker hela ansiktet eller halva ansiktet. Det här är någonting som är makro, någonting som är ogillat. Om det inte finns en giltig orsak. Till exempel, det brinner och det är massa farliga gaser och rök. Partiklar i luften och så vidare. Då kanske man måste täcka, det är farligt att andas in. Eller, vilket också har hänt, personen bredvid dig, ja, ni luktar. Alltså han har ätit, inte vet jag, 10 vitlökar. Du kan inte bara stå och be det. Han förstör hela din bön. Så antingen bryter du bönen eller du måste täcka näsan för att du kan inte be bredvid honom. Det är också en giltig ursäkt. Men generellt så ska man då inte täcka munnen utan ursäkt. Och det här ser man ofta i hajj, de som har på sig såna här, vad heter de? Som läkarna har, så här munskydd. Ja, de är rädda för sjukdomar. Det ska man inte heller ha på sig när man ber. Om det inte finns en giltig orsak. Sen säger sheikhen också att det inte är tillåtet att luta sig i bönen. Att luta sig, ta stöd på någonting i bönen. Den obligatoriska bönen. Vare sig det är en vägg eller pelare. Utan det som är wajib i den obligatoriska bönen för den som kan är att han står rakt utan att stödja sig på någonting. Men vad beträffar den frivilliga bönen så är det okej att han lutar sig på någonting. För det är till och med tillåtet för honom att han sitter och ber. Men att han står och lutar sig är bättre än att han sitter. Hängde ni med här? Det var ganska många punkter. När du står och ber de fem obligatoriska bönerna så ska du inte stödja dig på någonting. Alltså stå och luta dig mot väggen eller mot en pelare utan en giltig orsak. Utan en giltig orsak. För du är beordrad att stå. Men vad beträffar den frivilliga bönen så får du göra det. Den frivilliga bönen, en person kanske vill stödja sig på någonting. Kanske är sjuk, har ont någonstans och så vidare. För att det är till och med tillåtet att be den frivilliga bönen sittandes. Som du har nämnt i en sahih hadith. Att man kan be den frivilliga bönen sittandes. Men då så får man hälften av belöningen än vad du skulle ha fått om du stod. Taib. Så om det är tillåtet att sitta så är det tillåtet att stå och stödja sig eller luta sig på någonting. Och så säger sheikhen då, vad är bäst att sitta och be sunna bön eller att stå och stödja sig på någonting? Han säger att stå och stödja sig på någonting är bättre än att sitta och be sunna bön. Ja. Och här avrundar vi detta kapitel och inshallah vi kommer kanske i framtiden fortsätta att läsa från denna bok. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.